En podcast från Aftonbladet.
Ja, Erik.
Hej Erik, det är Simon som ringer. Med begränsad stunds i rösten, men så där får det vara. Hur är läget?
Ja, men det är helt okej. Mera stunds i rösten, även om jag blir hes det första som händer.
Ja, det är med sig. Det är så här dag ett på VM. Då, ja, rösten kommer bära dig igenom. Du, jag tänkte att vi får börja med någon liten presentation av vad fan det vi sysslar med. Det är ju som bekant så vi står på tröskeln till ett fotbolls-VM. I ditt fall är det nästan lite bokstavligt sådär. För mig är det lite mer symboliskt då. Jag heter Simon Bank och du heter Erik Niva.
Jag är, så jävligt är det.
Jag är, som jag brukar säga då, flerfaldigt prisbelönt krönikör på Sveriges största tidning. Och vem fan är du?
Ja, nej, det är en berättigad fråga. Jag är en tölp som stövlar fram genom tillvaron med fotbollen som redskap. Jag tror inte vi behöver lägga några långörer på att introducera oss själva. Däremot kan vi väl säga några ord om konceptet. Det finns så att säga en del poddar. Det finns, om man uttrycker det så, rätt många som berör VM. Vad har vi för existensberättigande när vi ger oss på det här?
Alltså, tanken är väl egentligen att vi ska höras lite mer frekvent än vi brukar göra till vardags. Jag har ju saknat det helt enkelt. Vi ska göra det varenda dag under VM med tanken i alla fall och ja, prata oss igenom vad som har hänt och vad som är på väg att hända och vad som kanske borde hända, vad vet jag. Men för att hålla uppe tempot, va? Lite av vår expertisområde. Mm. Så kommer vi väl varje dag att börja med ett par moment som är lite mer fasta, tydliga, korta och rappa. Jag tänkte att jag kan driva oss igenom de momenten så får du ta över lite sen. Är det okej? Okay?
Det låter bra. Vi har väl typ tre punkter idag som vi drar igång spektaklet med. Och sen kommer det väl bli 4-5 stycken om dagen. Det kommer bli mer knutet till fotbollen som spelas när mästerskapet faktiskt börjas. Då blir det väl kanske dagens spelare och dagens upplevelse och den typen av grejer. Men idag har jag förstått att du har avsikt att börja i en annan ände.
Ja, det blir lite torrsim, men vi simmar på och jag börjar med punkt 1. Som väl kommer att bli återkommande helt enkelt för att orientera oss. Du, Erik, position? Frågetecken.
Gröndal, Stockholm. Och detta i några få timmar till. Det är verkligen tröskeln till turneringen för mig, precis som du påpekade. För jag ska mer eller mindre göra detta, lägga på och sen bege mig rakt ut till Arlanda. Så positionen är än så länge fast, men kommer snart att börja förändras. Nu är jag inne i det där läget som du är väl bekant med, när den sista packningen ska sättas på plats. Och det är inte alldeles enkelt inför en 6-veckors resa. I synnerhet inte då, eftersom att jag är någon typ av flygande reporter som inte har någon fast bas och därmed inga möjligheter att ta med mig någon 23 kilos väska. Utan det är ju kabinpackning som gäller hela resan lång.
Jag funderar lite, alltså vi har gjort den här grejen båda två ju förut på andra sidan Atlanten, alltså Brasilien 2014, och då var vi ju tvillingar packningswise. Det var en liten täckjacka, det var en liten kabinväska och sen så rockade man röven av Brasilien i 5 veckor. Är det något liknande den här gången?
Alltså det är ju faktiskt på ett sätt mer lättpackat. För Brasilien var ju komplicerat rent klimatmässigt. Det var ju hela vägen ner till gränsen mot Uruguay där det kunde vara minusgrader nästintill. Och så upp då till den tropiska nordöstkusten där det var 36 grader och hög luftfuktighet. Så där behövde man ju ta höjd för lite olika eventualiteter. Nu är ju sanningen den att min packning består i stort sett enbart av t-shirts och underkläder, ett par shorts och ett par byxor. Och det är det som jag trycker in där tills väskan säger stopp. Och det gör det ju rent klädmässigt ganska lättpackat. Men sen har det ju tillkommit andra nyanser och dimensioner. Det som är värre än någonsin nu, det är ju att packa för tekniken. Och det har du ju redan kommit i kontakt med i och med att vi försökte påbörja det här samtalet och har konstaterat att det är SIM som jag precis då skulle ha bytt till. Ja, det ställde ju till den och så inåt helvete. Så det känns ju som det nya. Det är inte längre bara några adapters och ett par strömkablar, utan nu är det massa eSIM-växlingar. Min dator har ju börjat kontrollera sig själv eftersom att Schibsted Service Desk tycker att de ska fjärrstyra den. Och det är ju helvetet över allt annat. Det är ju även det som får mig att befara att jag kommer glömma något viktigt.
Men känner du dig trygg? Känner du liksom, när eSIM börjar fucka ur, känner du dig trygg med att ha mig i andra änden av luren då?
Ja, nej, det är inte det här samtalet jag borde ha för VM-förberedelsernas skull. Men nu var det samtal jag fick. Det sista samtalet innan avresa, innan fängelsedörren slås igen till flygkabinen. Men ja, vad fan har jag glömt? Det är ju ändå nyckelfrågan.
Något är det. Ja, men grunden, har med dig ditt pass och ditt visum där i och ett kreditkort. Och dina glasögon och medicin. Resten går ju att lösa på plats.
Ja, det är väl lite tanken.
Inside blågul. Jag, Per Boman, Linn Nordström, Johan Flink och Malin Wahlberg.
Vad fan håller ni på med, grabbar? Upp och sprutar ner sig själv med champagne.
1-1. Noll varningar. 8 byten i varje lag.
Och spelarna, jag frågade några idag, men vad ska de säga? Men alla tyckte att det var en kanonlåt.
Inside blågult är med dig hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Position själv då? Är det något att redogöra för?
Inte mycket. Jag har klivit rakt in från att ha planterat om en gräsmatta i Bromma.
Trovärdig, du är i den uppgiften.
Alltså marginellt mer stark än vad du var på eSIM-fronten faktiskt. Men vad fan, det finns ChatGPT. Jag blev guidad genom processen och nu får vi se. Jag kommer inte kunna se själv när gräset växer upp eller inte. Så jag blev bara en bön när jag kuskar över Atlanten och det kommer jag göra. På fredag morgon i svinottan går flighten via Paris och över pölen rakt in i då det som kommer vara den inbäddade rollen som Sverige tycker och tänkare för då de kommande tre veckorna eller vad det nu blir, hur länge nu Sverige behagar spela fotbolls-VM.
Jag har två ord till dig. Lägg hybrid.
Lägg hybrid? Gräset?
Nej man.
Ja, du är som sagt, du är ungefär lika stark som jag var i eSIM-rollen. Dessutom så kommer rådet för sent. Jag var ändå ganska proaktiv när jag guidade genom eSIM-helvetet.
Jaså? Åh fan,
ja. Det är ja, det. Ja. Vi kuskar oss vidare med den mer existentiella frågan som kanske också blir återkommande och kanske mer intressant vecka 3 eller 4 eller 5 på ett VM. Men jag frågar helt enkelt, status?
Förhållandevis god ändå. Det är väl nästan en skyldighet att känna sig lite peppad så här precis före en VM-avresa ifall man inte kan piska upp någon entusiasm inför ett sånt äventyr. Då är väl frågan ifall man kanske ska hålla på med något annat. Sen finns ju såklart de där dimensionerna som du väl känner till men som man kanske aldrig kommunicerar så tydligt till läsare eller lyssnare. Det här med att säga hej då till familj för en alldeles för lång frånvaro. Och det drar väl ner lite grann, för det är också vad som ska ske nu när jag är klar med detta. Så lite plus, lite minus, lite upp, lite ner. Starka 3 plus ändå, och det vet du, det är goda siffror för att vara jag.
Ja, om det fanns något sånt där humörmässigt Forex-institut så hade man växlat in dina 3 plus till någon annans 7 plus. Så att, ja, jag är glad för din skull. Själv ligger jag väl strax under av just det skälet som du anförde där. Att det är, jag älskar VM-bubblan, jag tycker att det är det roligaste som finns i jobbet, att kliva in i den där förtrollade magiska arbetsvärlden när ingenting annat pågår utan man är med nosen rakt in i ett historiskt skeende med massa med fotboll och kollegor och resande och allt vad det nu kan vara. Det där älskar jag, men perioden just före, det är den som dödar mig, för det tycker jag är när man liksom står med ett ben kvar i en prosaisk hemmavärld och det andra då in i en yrkesvärld på andra sidan. Om man är ganska kass i båda lägena just för att det är förberedelse, det är packning, det är ja, i det här fallet så är det en massa skolavslutningar och vad det nu kan vara. Man är en ganska dålig pappa, en ganska dålig make och en ganska dålig journalist på en och samma gång. Så att den perioden är tuff, men ja, en del av mig längtar ju över Atlanten och den andra delen vill ju bara vara kvar hemma. Men det där kommer ge med sig. Jag kommer stiga. Så två plus.
Två plus. Ja, det finns ju såklart skämt att dra om din prestationsnivå just de här dagarna. Och din generella prestationsnivå som människa. Men vi håller oss för goda för dessa och blickar framåt både vad gäller din schematik och poddens riktning. Vad fan är du med för snabbpunkter innan vi ger oss in på det mer tematiska?
Ja, idag rullar vi en som är väldigt öppen. Antar jag, som jag kanske blir mer fylld med liv framöver, men den är helt enkelt döpt av mig till utanför linjerna. Vad har vi? Det är inte så mycket innanför linjerna just nu, så att man får jobba sig utanför linjerna och hitta.
Det är en svag rubrik, men det är klart att det måste ju någonstans vara en del av en VM-podd 2026, och det måste vara återkommande. En yta där vi någonstans förhåller oss till allt det som sker kring ett fotbollsmästerskap som inte nödvändigtvis utgår från fotbollen i första hand. Så vad har du där då, ifall du ska dra någonting dan före dan före dan?
Ja, men jag drar väl ur hatten. Jag har faktiskt satt mig och precis skrivit utifrån någon slags ganska uppeldad upprördhet. Och det rör ju det här med den somaliska domaren Omar Artan.
Ja.
Det är svårt liksom att se förbi det där. Han släpps inte in. Afrikas främste fotbollsdomare i fjol släpps inte in i USA av någon form av luddiga visumskäl. Och det är möjligt att inrikes säkerhetsministeriet har hittat någonting extremt belastande och graverande i hans historik. Det är väl inte så sannolikt. Det är mer sannolikt att det helt enkelt är så att han är somalier. Och i USA, Donald Trumps USA, vill man inte ha in Somalien helt enkelt, och därför får han inte vara med i VM. Därför är hans dröm ogiltigförklarad och nedstoppad och han själv är förnedrad. Det där är liksom en del av VM 2026 som kommer vara svår att komma runt.
Vad var formuleringen? Crap people eller vad var det?
Garbage.
Garbage.
De är garbage och som kommer från a shithole country. Han vill inte ha de här. Han sa någon gång i vintras att det de vill ha in är ju, ja, men kan vi inte få lite svenskar? Normen, någon dansk, någon av dem där. Istället får vi massa värdelösa människor från ett land som inte ens är ett land. Han har ju liksom ondgjort sig flera gånger om just kring Somalia på ett sätt som, det går inte att säga att det är något annat än liksom definitionen av rasism helt enkelt. Och nu är den rasismen då upphöjd till, på systemnivå just kring ett fotbolls-VM.
Och sanktionerad och accepterad av ett FIFA som tidigare förklarat att just den här sortens tankemodell eller operationsmodell är helt oförenlig med att arrangera ett FIFA-mästerskap. Det var väl Infantino själv som i anslutning till, ja, var det antingen att de hotade med att flytta någon kongress från Malaysia eller faktiskt flyttade ett U20-mästerskap från Indonesien, eftersom att de staterna inte ville släppa in några israeler. Då sa ju Infantino rätt och slätt klart och tydligt att om ett lag, dess funktionärer eller supportrar för den delen, inte får tillgång till ett land, så kommer det landet inte arrangera några FIFA-mästerskap. Och det var väl x antal år sedan, men här står vi nu i en värld där det inte längre betyder någonting med sådana utfästelser, och där man inte heller kan hållas ansvarig för dem i efterhand, för vi är förbi det här med sanning och vi är förbi det här med objektiva fakta och vi är förbi det här med att faktiskt hålla människor ansvariga för det de tidigare har sagt, tyckt och utlovat, och här är vi nu.
Och det är väl lite sådär, alltså, apropå utfästelser och löften, det var absolut, det var som du säger, Infantino sa när under budsprocessen inför det här VM:et att, ja, men någon väckte väl frågan, någon journalist, men de har ju de här visumreglerna i USA, hur kommer det lira med tanken på att det ska vara ett VM för alla? Och då sa Infantino att, ja, men kvalar man in så måste man kunna komma in i landet, annars så blir det inget VM. Det är liksom ena delen, ett svek från Infantino. Trump gör väl i stort sett det han har lovat och sagt.
Ja, det får man säga i det här fallet.
Men det som gör mig ännu mer illa till mods, alltså FIFA gör ju något som är i linje med hur de fungerar. De har satt sig knät på Donald Trump på samma sätt som de har suttit knät på Mellanöstern eller på Vladimir Putin. Det är mer hur alla andra agerar, eller snarare inte agerar. Det är alltså en domare som inte får döma. Vad säger övriga domare om det? Vad säger fotbollsspelarna om det? Och om man ska liksom gå in på det som rör mig känslomässigt, så är det att Sverige kommer ju åka till VM med en spelare, det stora liksom stjärnskottet eller raketen på vägen mot VM. Taha Ali, vars föräldrar flydde från inbördeskriget i Somalia, som är så oerhört uppskattad och älskad i Sverige. Hade han inte varit fotbollsspelare med ett svenskt pass, utan bara varit en somalisk grabb, så hade han ju varit garbage, en kriminell, en värdelös som inte hade i USA att göra på samma sätt. Och i den text som jag skrivit så tar jag väl upp vad Sverige gjorde i förra VM när Sverige var med, när man stod upp och sa att vi är Sverige, fuck rasismen. Och jag undrar lite, vad kommer de säga nu?
De kommer gissningsvis säga väldigt lite, inte minst för att det blev ett av arven efter Qatar-VM. Tyskland, Danmark, de genomförde sina manifestationer. Detta kan ha bidragit eller överhuvudtaget inte påverkat det som ändå anses ha varit sportsligt misslyckade mästerskap. Och i efterhand har väl flera av de inblandade sagt att de kände sig obekväma med hur det blev och hur det uppfattades. Och numera uppfattas det där för som att det är enklare att bara inte göra någonting. Och det är även accepterat, nästan till uppmuntrat, att inte göra någonting. Så det är ju vad jag ser framför mig i turneringen som helhet, rent generellt. Sen är det ju också en sak som verkligen tydliggör det du pratar om, det här med att hade Taha Ali försökt åka till VM i en annan roll med ett annat pass så hade han inte varit välkommen. Och det är ju det här med hur det irakiska landslaget behandlades vid ankomst. Det är ju väl rapporterat, det här med att anfallaren Ayman Hussein fick sitta i förhör i 7 timmar. Det som jag däremot inte har sett rapporteras lika mycket, det är ju att ett halvdussin andra spelare också utsattes för väldigt utförliga, utdragna förhör. Och en av dem var ju Hussein Ali från Malmö. Men i det här fallet då en irakisk fotbollsspelare i administrationens ögon. Och visst, nu släpptes han in, men det hade ju varit en helt annan situation för honom ifall han hade rest över med sitt svenska pass istället. Och så tydlig kan ju skiljelinjen mellan människor och människor bli i relation till vårt fotbolls-VM, Trumps fotbolls-VM, Infantinos fotbolls-VM.
Det är alldeles sant och det är läskigt. Vi får se var det landar någonstans.
Men, ja, jag ska bara skjuta in några ord till där eftersom att jag nästan anade att du ville prata i de här banorna. Och det är ju att vi alla ändå kommer behöva ta ett större ansvar för någon form av källkritik i samband med den här turneringen. Det gäller naturligtvis oss som journalister mer än vanliga lyssnare. Men i ännu högre utsträckning än någonsin förut så upplever jag att källa Twitter har fått fäste nu och inte behöver dubbelkollas. Och det har ju inneburit att även uppgifter som liksom ligger i linje med vad vi tycker, med vad stora delar av Europa och för den delen den så kallade tredje världen, the Global South, tycker, att de har fått väldigt mycket snabb spridning under de senaste dagarna. Och det är ju inte alltid de stämmer, i alla fall inte till fullo. I den här kontexten har vi till exempel haft en historia som har kretsat kring den schweiziska anfallaren Breelen Bolo. Och han har ju inte fått inresetillstånd samtidigt med sina lagkamrater. Och då har liksom ryggmärgsdrevet ute på sociala medier låtit göra gällande att det beror på att han är född i Kamerun. Och så är det ju inte. Det beror på att Breelen Bolo sen sist har blivit dömd för ett våldsbrott. Och att det är det som har problematiserat inresan till USA. Och det kan man väl tycka det ena och det andra om. Det är folk som inte är fotbollsspelare som har problem med sina brottsregister när de ska resa in till USA. Men i just det här fallet så är det ju det som är orsaken snarare än hans afrikanska födelseort. Och det har liksom försvunnit. Det är samma nu med det här med att det senegalesiska och det usbekiska landslaget sägs ha utsatts för extremt rigorösa säkerhetskontroller vid ankomst till, i ena fallet USA, i andra fallet matcharenan inför en träningsmatch. Och visst, de senegalesiska spelarna blir ju kontrollerade vid ankomst till USA, men det som ska ha skett, det är ju att de blir mötta vid flygplanstrappan och få gå igenom de kontroller som behöver göras på plats och ställe snarare än att behöva slussas in i terminalen med allt kaos som pågår där.
Vilket väldigt många svenska resenärer som har varit i USA säkert relaterat till och förstå att det där är en ganska smidig lösning.
Det är ju en typ av VIP-behandling. Och det är ju inte heller riktigt det som har rapporterats och raljerats kring. Och tydligast av allt, det är väl det här med det iranska landslaget och vad som egentligen gäller för dem. Och himlarna ska veta att detta är komplicerat och att det finns motstridiga uppgifter. Och att det definitivt är så att många spelare, så vitt jag vet, fortfarande väntar på sina fysiska visum. Att flera i den iranska delegationen inte har fått några inresevisum. Och det är klart att det limmar ju inte med det Infantino tidigare hävdat. Men det förklaras ju i grunden med att de är aktiva revolutionsgardister. Och det iranska revolutionsgardet står på USAs terrorlista. Och det är ju ändå en komponent i det hela som gör just de visumnobbarna av olika funktionärer lite mer begriplig, oavsett hur man förhåller sig i sakfrågan. Och nu har det ju basunerats ut över så gott som hela västvärlden att det iranska laget inte tillåts sova i USA vare sig före eller efter match. Att de måste flyga in och flyga ut på nolltid. Och jag ska inte säga att jag med 100% säkerhet vet att detta inte stämmer. Men en av de iranska journalister som jag har störst förtroende för i frågan, som är väldigt nära landslaget i sin bevakning, en kille som heter Erfan Hosseini, han har ju ägnat de senaste dygnen åt att försöka förfäkta och liksom konstatera att det stämmer inte. Det kommer inte bli så. Det är inte alls det som vi i närheten av laget har fått till oss, utan det iranska landslaget kommer komma i god tid före matcherna till USA och träna på matcharenan dagen före och så vidare och så vidare. Och än en gång, jag kan inte med 110% säkerhet från Gröndal säga att det här är korrekta uppgifter, men jag tror att det är förhastat att rapportera så som nu har vedertaget som någon typ av giltig sanning att det iranska landslaget inte kommer ha den här möjligheten. För om inte annat tror jag att det är en pågående publicering, som vi säger i mediebranschen, en pågående förhandling, om ni så vill. Och det här är ju såklart inte saker jag tar upp för att på något sätt rättfärdiga den amerikanska administrationen eller FIFA-haveriet. Men det är bara för att påminna oss alla om att det kommer vara mer betydelsefullt och viktigare än någonsin tidigare att faktiskt försöka verifiera uppgifter snarare än att bara skicka vidare dem. Och i de fall då man helt enkelt inte vet får man väl just säga det. Jag vet inte säkert. Det sägs så här, men å andra sidan så finns även de här uppgifterna. Och det tycker jag ju spolas bort. För att så oerhört mycket nu handlar om olika typer av filterbubblor och positionering och bekräftelser av sånt man redan tycker sig veta och tycka. Och det tror jag kommer bli en jättestor del av hela den här VM, det här VM-spektaklet.
Nej, men jag tror också att det är en grund inom journalistiken att låta saker också ta lite tid. Att det är 100 röster som säger en sak behöver inte betyda att den är sann. Och därför alltså, även i de här fallen där vi tycker att vi sitter på en stor grad av sannolikhet, till exempel i domarfallet med Omar Altan. Varken du eller jag vet ju exakt, det kan finnas någonting i hans historik som gör att han oavsett pass inte hade beviljats inresetillstånd. Det, man ska inte hålla sig helt borta från den här möjligheten. Det man kan redovisa är ju, ja men sannolikheten ser ut, så här ser Donald Trump på människor från den här delen av världen. Det här är vad han har sagt om människor med den sortens pass. Och då är det inte osannolikt, särskilt då eftersom de inte har kunnat anföra något tydligt utåt vad det beror på att han inte har haft inresetillstånd. Så ja, men man håller sig för god för att hamra in sanningar.
Jag såg ju nu, och var såg jag detta? Jo, på Twitter, att Djibouti har erbjudit sig att utfärda ett, blir det djiboutianskt pass, som på något sätt skulle då kunna innebära en bakväg in i mästerskapet. Huruvida detta stämmer eller inte, det vet jag inte. Huruvida det faktiskt skulle kunna vara en väg framåt eller ej, det har jag inte heller någon aning om. Jag misstänker att den här frågan är nog ganska klubbad och klar. Men vad vet man? Man vet det man kan bekräfta för sig själv. Man kan tro sig veta, man kan tycka sig veta fram till dess. Och då får man väl just vara tydlig med att det är man befinner sig i processen.
Starkt brödraskap, är det Afrikas horn? Eller det?
Jajamensan, det är väl exakt vad det är.
Du ser, fina grejer. Vi ska väl traggla oss vidare in i mål då med en, det vi kan kalla en temapunkt snarare. Och det handlar om att vi växelvis hittar något litet ämne som vi känner extra varmt att prata om just den dagen. Nu har vi inget VM att prata om, eller inget pågående VM, men vi har väl något annat. Du får välja fritt ett tema och driva punkten. Varsågod.
Det ska bli ett nöje. Och nu kan jag då först bara konstatera att när vi går in i poddens själva huvuddel, när vi har passerat de snabba punkterna, så har vi hållit på i lite drygt 25 minuter. Hur känner du för det?
I'll be damned. Det här var inget jag såg framför mig när jag sa att jag skulle podda med Erik Niva.
Som det kan bli. Mm. Nej, men temat för dagen, det kommer faktiskt bli VM-turneringar. Jag minns. Jag tänker se till att det här inte blir en nostalgipodd. Det ska inte vara en podd om fotbollshistorik, för sånt har jag så att säga haft ett annat forum för under de senaste åren. Men här och nu, ja men dagen före dagen, när ni hör på detta, så vill jag ändå liksom sätta scenen och därigenom ändå tillåta oss att vara tillbakablickande för en dag, för ett poddavsnitt. Och det jag har för avsikt att göra, det är då att berätta för dig om vilka som har varit mina tre favorit-VM under min egen livstid. Och jag ska motivera detta dels genom att redogöra för ungefär var jag själv befann mig i livet när jag upplevde dessa mästerskap, och därtill välja ut en match som jag på ett lite mer objektivt sätt tycker förklarar turneringens storhet. Så det är vad som väntar dig, ja, men de närmaste 25 minuterna eller så. Hur känner du för detta?
Jag åker väldigt, väldigt gärna med. Jag ser mycket fram emot det. Jag skrev i min text för VM att VM tillhör egentligen sjuåringar. Det vill säga, ens första VM kommer nästan alltid vara det starkaste. Men vi får se, var du landar någonstans?
Mm, och en gång i tiden så tänkte jag att det skulle vara en topp 5-lista. Då var det dessutom så att jag tänkte att jag bjuder väl in Simon också. Så får du berätta och motivera utifrån samma premisser. Och så kör vi 10 mästerskap. Och då insåg jag, men då är vi nog uppe och snudda på 4,5 timme.
What could go wrong?
Så det blir en topp 3-lista. Och bronsplatsen på min egen prispall, den besitts av VM 2006 i Tyskland. Och det har ju då mycket att göra med att det här var mitt första VM som journalist. Så på så sätt var det första gången för mig. Det var första gången jag faktiskt upplevde en VM-turnering på plats. Och jag var ju överambitiös in på emaljen. Jag stack ju hemifrån liksom 3 veckor innan mästerskapet började. Jag såg ju träningslandskamper över ta mig fan hela kontinenten innan jag sen rotade mig på och runt det brasilianska införlägret i den lilla schweiziska byn Veggis ovanför Luzernsjön. Och där är det inte fult, kan jag meddela dig, ifall man nu är intresserad av landskap och sånt trams. Har du varit där eller?
Alltså du vet att jag inte kommer ihåg sådana saker, men alltså,
ja, det är faktiskt ju... helt sjukt. Folk som inte kommer ihåg vart de har varit och inte. Det kan jag inte begripa.
Nej, svårt det där. Men alltså, jag är bekant med de schweiziska sjöscenerierna, Lugano och uppåt, och är mycket förtjust i det. Så att, ja, jag kan skaffa mig en inre bild.
Ja, samtidigt var jag rätt ointresserad av den där Sound of Music-känslan. Jag noterade den på morgonen när jag vaknade, och jag noterade den när solen gick ner över bergen. Men däremellan var jag ju upptagen med att romantisera det som jag med mig många andra liksom pumpade upp som tidernas på förhand kanske allra bästa fotbollslandslag. Brassegänget med den magiska kvartetten, Quartetto Magico, längst där framme. Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho, Robinho i reserv. Vad fan skulle kunna gå fel? Jo, det ska jag berätta. Det visar ju sig vara absolut mest otränade, minst ambitiösa, mest stillastående VM-lag jag någonsin har sett. Den enda som överhuvudtaget rörde på sig var ju Kaká. De andra spelade stillastående med bollen vid fötterna, och det var väl som att se någon typ av 1950-talslag spela. Men på ett sätt gjorde inte det så mycket. Det var nästan så att det bidrog till den romantik som i alla fall kom att liksom, ja, som jag sveptes in i redan in mot det här mästerskapet. Och det här var ju som sagt då mitt första VM. Det var ju på den tiden, ja, men jag inte fick göra Sverige. Jag hade inget utrymme att rapportera om det svenska landslaget, för det körde ju ni storfräsare. Jag var ju någon sorts bonusperson som insåg jag ganska snabbt hade dragit den verkliga vinstlotten därigenom. Ni låg uppe i Bremen och kollade på Sveriges träningar. Jag var fri att göra precis vad fan jag ville därutöver. Jag kunde se Sveriges matcher på plats som jag ville, absolut. Men resten av tiden, gör vad du vill bara grabben. Hitta på något kul, skriv det du tycker är intressant, se de matcher du vill, och så blir det kanske något bra av det. Det blev ju inte så mycket i tidningen, det där var en jävla grej, för det här var ju på den tiden papperstidningen fortfarande hade betydelse. Och det var ju olika editioner i olika delar av landet. Och det berodde ju på tryckerikapacitet och vad fan det nu var. Så i Stockholm så var ju Sportbladet alltid 32 sidor tjockt. Men uppe i norr, där jag kommer ifrån, var det 16 sidor. Vad tror du ströks på de 16 sidorna som bantades bort i Norrlandseditionen?
Ja, men starka dokument kring Ukrainas väg till, ja, var det kvart eller åttondel.
Allt jag någonsin gjorde, så liksom när jag kom hem efter mästerskapet och hörde av mig uppåt norrut, så undrade folk vart fan jag hade varit. Hade jag varit borta överhuvudtaget? Du har ju fan inte jobbat, för du har inte skrivit någonting. Och det ska himlarna veta, att det enda jag gjorde under detta VM var att jobba som en jävla galärslav. Och vi pratade tidigare om VM-packning och det faktum att man numera bara har med en liten kabinväska. Alltså genom hela det här utdragna mästerskapet, 3 införveckor och sen ett helt VM. Jag släpar ju runt på en enorm 30 kilos väska med researchböcker. För jag tänkte att jag kan inte vara utan den här akademiska avhandlingen om det togolesiska fotbollsarvet. Och för den
alltså, jag har tänkt på det där. Alltså, fimpade du någon av böckerna?
Nej, hela jävla vägen. Du minns väskan, eller hur?
Ja, alltså, jag minns verkligen väskan.
Minns du hur jag identifierade bland andra svarta resväskor?
Nej, berätta.
Hade fått ett klistermärke när jag tvingades gå med i Dinamo Zagrebs firma Bad Blue Boys. För att säkra en intervju i Zagreb. Så hade jag ett Bad Blue Boys-klistermärke på den där resväskan. Och det var ju sannoliken ingenting jag kunde backa upp gentemot vare sig den ena eller den fjärde intressenten. Så det hade ju kunnat landa mig i trubbel. Men det gjorde det inte.
Och du hade ju fan inte kommit in i USA med det, förstår du va?
Nej, alltså det är helt obegripligt att jag tror mig komma in i USA, att jag faktiskt har tilldelats ett visum, för jag har ju en hel handfull länder på min reselista som de inte gillar något vidare. Jag har ju varit i både Angola och Haiti och Iran och Elfenbenskusten och Libyen och Irak, men ja, de har givit mig ett visum, då får vi se om jag faktiskt kommer in också. Men det som möjliggjorde att det funkade i Tyskland, det var ju att, ja, det var lite annan logistik jämfört med detta mästerskapet. Det var lite smidigare upplagt och lite mer välfungerande. För i akkrediteringen ingick det ju gratis första klasståg över hela Tyskland, mästerskapet lång. Så jag kunde ju släppa ner den där jätteväskan till Hauptbahnhof oberoende av vart jag var. Och sen var det ändå enkelt att ta sig till nästa spelort. Och det här var ju inte EM 2024 heller, för nu har ju Deutsche Bahn havererat.
Ja,
men 2006 gick ju ta med fan tågen fortfarande i tid. Och det var svalt och tempererat i första klass, och det var gott om plats på bagagehyllorna. Så jag fick med mig min väska och jag kunde resa runt i Tyskland. Och det var precis så jävla förtrollat som jag alltid hade drömt om. Jag vet att ni inledde med att gå på Sverige, Trinidad och Tobago i Dortmund. Och där var inte jag. Jag såg parallellt istället England, Paraguay i Frankfurt. Och där kändes det som att så många barndomsdrömmar uppfylldes redan i och med det. Att uppleva en VM-match på plats. Vilken jävla grej. Paraguay gjorde självmål efter 10 minuter. Sen hände absolut ingenting. Men vad brydde jag väl mig om det? För nästa morgon, då gick första klasståget till Köln. Och där var det Angola-Portugal. Kolonialmatchen. Och det var fan så mycket mer fängslande än eran träning i Bremen. Och det var Cristiano Ronaldos allra första VM-match. Och några dagar senare så var jag uppe i Gelsenkirchen och såg Leo Messis allra första VM-match. Och sen stannade jag ju aldrig. Jag var fan hajen under den här VM-månaden. Ständigt i rörelse. Ständigt hungrig på ett sätt som jag inte längre riktigt kan påstå mig vara. Men det bidrog naturligtvis också till den här rosenskimrade känslan och upplevelsen att detta väl på många sätt var den sista oproblematiska VM-turneringen. Alltså de stora diskussionerna kring VM i Tyskland, det var väl att det fanns någon typ av bekymmer kring storskalig handel med sexarbetare och att svenska fotbollssupportrar bara förutsattes vilja utnyttja detta. Det var som jag minns det, den enda lite större moraliska diskussionen. Annars köpte liksom alla in sig på att nej, men fotbolls-VM, fest, vad finns att problematisera?
Nej, och det var ju också den stora, den nya Tysklands charmoffensiv. Alltså fotbollslandslaget absolut, men också hela nationen Tyskland tog emot världen och vädrade ut sista liksom, resterna av bilden av det känslokalla och fabriksartade tyska folkkynnet. Så det var den som nommade in hela, utöver att det var väldigt, väldigt varmt och skönt och mysigt och som du säger, tåget gick i tid. Jag vill också flika in det här när folk frågar sig med VM och så är det ju paradoxalt nog så att rent arbetsmässigt så är det ju en roligare arbetsuppgift om man är som jag, de gånger som Sverige inte kvalar in.
Mm.
För det betyder att då kuskar jag runt och lever Erik Niva-livet i ett par veckor. Är Sverige där så är det precis som du säger. Det är få matcher, det är mycket träningar och det är ett väldigt, väldigt närsynt fokus på just det svenska och det svenska laget.
Sen på ett sätt så har ni ju det lättare att se fler matcher, för ni offrar inte 4 timmar om dagen på att vara i rörelse. Ibland när man är ute på järnvägar och i ankomsthallar så är det väldigt svårt att se några andra matcher än de du faktiskt besöker, men det har ju blivit lättare om att du nu kan sitta och streama vart fan du än befinner dig och sådär, så caset för det rörliga mästerskapet blir väl bara starkare och starkare. Och jag vill ju hävda att det aldrig har varit så starkt som det var i Tyskland, för att allt var så enkelt och så smidigt och du kom utvilad nästintill från den ena matchen till den andra matchen. Och det kändes ju som att vart du än rörde dig så var det någon form av Eriksgata och karnevalstämning. För precis som du var inne på, ja, det var inte bara det, om vi ska vara uppriktiga, att Tyskland vädrade ut det sista av de här stereotyperna kring det maskinella och funktionella. Det var ju någonstans faktiskt första gången sedan 1945 som Tyskland fullt ut vågade vara tyst. Vaja med sina flaggor och liksom verkligen omfamna sig själva och omvärlden också för den delen. De vågade arrangera ett öppet och inbjudande mästerskap och hela parollen för VM var väl a time to make friends. Mm. Och det är svårt att tänka sig en starkare kontrast än mot det mästerskap som spelas idag 20 år senare. Och jag kommer ju liksom återvända till det där med att jag känner fortfarande en jäkla tacksamhet att jag i alla fall fick uppleva ett oproblematiskt fotbolls-VM där hela världen hade kommit, där hela världsnationen var engagerad. Alltså det var ju de här supporterfesterna med hundratusentals besökare i varenda jävla stad. Det skulle ha varit över 1 miljon på storbildsvisningen på Brandenburger Tor när det var Tyskland-Sverige i åttondel. Och det finns de som hävdat att det är den största publik som någonsin samlats för att se en fotbollsmatch på ett och samma ställe. Och det var ju liksom inga arenor som efteråt förvandlades till vita elefanter. Det fanns inte det där eftermälet som var svårt att räkna ihop, utan med viss reservation för ganska defensiv och knusslig fotboll var det ju ett ganska fulländat världsmästerskap. Och för mig blir det ju extra starkt i och med att det då var första gången som jag nådde fram i livet, om du vill vara sån. Och den känslan kulminerade ju med VM-finalen. För precis som alla andra små killar i hela världen hade jag ju drömt om att bli killen som spelade en VM-final. Och så blev det sannoliken inte. Men jag fick ändå delta. Jag fick jobba på en VM. Jag fick betalt för att gå på en VM-final. Och om det nu finns något sånt här mama I made it ögonblick i mitt liv, så är det väl det. Det är den första VM-finalen. På plats och ställe, Olympiastadion i Berlin, Italien, Frankrike. Ja, det hände lite grejer runt Zidane som ni kanske minns. Men ändå är det inte den matchen jag skulle peka ut som den mer liksom objektiva nyckelmatchen i VM 2006. Det är en annan. Vilken tror du jag har valt där?
Ja, men då väljer du semi.
100%.
Italien utmanar sig själva och vinner.
Exakt så, exakt så. Och den gick vi ju på tillsammans, kommer du
ihåg?
Ja,
delvis.
Ja, exakt, delvis. Det kan vi också ta in i ekvationen. Men kommer du ihåg upptrappningen mot den här matchen innan vi faktiskt kom ut i Westfalenstadion?
Nej, inget minne av det.
Du har ju fan aldrig något minne av någonting. Det var ju helt sinnessjukt häromdagen när jag fick sitta och berätta för dig att du var på plats på VM-premiären 2010. Och du slog ifrån mig. Nej, nej, det var jag inte.
Nej, men jag är uppe i 8 VM-turneringar på plats. Det är inte så lätt att minnas allt.
Det är det är det faktiskt. Det här är din skyldighet att komma ihåg. Ja, men i alla fall, jag anslöt lite senare, för jag kom väl från någon jävla kvartsfinal någonstans, medan du och Robert Laul redan hade installerat er på ett flott hotell i centrala Dortmund. Och vad det kostar vågar jag inte spekulera i, men det är sånt ni unnar er.
Jaja.
Och på den där balkongen, eller på det där, på era hotellrum fanns det ju även en stor balkong som vette ut mot ett av torgen. Och där satt ju Robert Laul och njöt under hela den soliga dagen. Det vet jag för att vi av någon anledning var inne på hans hotellrum. Han bjöd väl in till balkonghäng och han satt väl i speedos på den där balkongen och bara dröp av solsvett. Men det jag framförallt tar med mig, det var ju att vi gick fram till datorn för att byta låt på hans iTunes-bibliotek som ju även registrerade totalt antal spelningar på de respektive låtarna.
Klockor ringer.
Och då insåg vi ju att Laul alltså hade spelat en och samma låt, jag tror det var 1200 gånger. Och det är alltså, när man slog ihop det, alltså det är ju typ ett halvår, dygnet runt, har han spelat en och samma låt. Och du minns för vilken det var?
Alltså jag vill säga You Too With or Without You.
Exakt vad det var. Laul hade haft en ja, men stormig tid privat och kände att han behövde With or Without You med You Too drygt 1200 gånger. Och det var en liten parentes, men det var en parentes som ändå tar med mig med värme när vi ser tillbaks på den här matchdagen. Sen var det ju som du var inne på att när vi väl kommer upp och ska se matchen så hinner du väl se en kvart eller någonting innan det blir problem.
Ja, då, alltså jag har min pappersbiljett som jag hade på den tiden. Väldigt tydlig. Här är din plats, rad 3, plats 27. Du sitter alldeles bredvid, tror jag. Eller en bit därifrån kanske sitter. Vi ser i alla fall varandra. När då vakter kliver in med några av våra internationella kollegor vid sidan och säger, nej men de, här ska de sitta. No sir, säger jag. Här ska jag sitta, titta. Nej, här ska de sitta. Och så visar de deras biljetter. Så vi alltså har samma biljett, samma plats. Och då sitter man där mitt under Tyskland mot Italien, VM-semifinal. Och de vill flytta på en, ta med en ut. Det var inte så att jag tänkte gå silent into the night där. Eller flyttas ut i någon slags konferenslokal, vad fan de nu hade för idéer. Så jag slogs för ganska mycket. Tills de då förstår att okej, han vill se matchen och flytta mig då till en annan sektion där de lyckas hitta någon ledig plats där jag får sitta. Så jag missar väl en 10 minuter av VM-semifinalen.
Ja, du var ju nere i katakomberna och bedrev förhandling där, för du blev ju eskorterad bort från läktaren. Och det var ju verkligen ett sånt där ögonblick där jag både kunde tycka att det var något underhållande i det, men där man faktiskt ändå uppriktigt led lite mer dig som behövde lägga tid på den där skiten.
Kan du erkänna nu, 20 år efteråt? Det var inte så det lät då på plats.
Nej, det var det kanske inte. Men ja, vilken jävla match. Och det var ju att tyskarna hade ju med sig hela den här totala känslan av nationell uppslutning och kanaliserad national energi. Och det måste jag säga att det har jag ju inte fått möjligheten att uppleva så många gånger. Jag har bara sett 2 VM-semifinaler med hemmanationen som en del. Och det är dels då den här matchen, dels Brasilien i sin hemmasemi 2014. Därtill också England då i både semifinal och final hemma i pandemi-EM. Och det är något helt unikt i hur de respektive länderna har känts in mot de här matcherna. Och övertygelsen på förhand var att här har det fan genererats en kraft som inte går att stoppa. Och det var det Tyskland hade med sig in på bordet, in på gräset på den här underbara Westfalenstadion som väl i konkurrens med San Siro är överlägset bäst i Europa inför en sån här match. Men liksom rent faktiskt så hade de ju ett rätt risigt lag. Okej, det var Ballack, Lam och Klose. Men sen var det ju de här Borowski och Schneider, Kehl, Metzelder och Friedrich. Och Italien hade väl inte heller något komplett gäng egentligen. Men de har ändå en central linje med Buffon, Cannavaro, Pirlo och Totti. Och de hade ju därtill liksom ett lippigt tänk som gjorde att de fan i mig var helt omöjliga att göra mål på. Och att Tyskland inte lyckades, det var ju fan inte för att de inte försökte. Utan jäklar var de många på med en helt oerhörd intensitet. Och det var väl inte en tungviktsmatch, för en tungviktsmatch det får väl varje landat slag en så jävla utslagsgivande betydelse. Här var det väl mer, ja inte fan vet jag, var det weltervikt kanske?
Landa nu metaforen hela vägen.
Där de ändå puckla på varann i 90 minuter och in i förlängningen och det kändes som att det inte skulle gå att separera dem. Men då till sist, när de respektive fightersarna blivit trötta och raglade runt, ja då var det Pirlos passning, Grossos skott och Del Pieros chippade biljardstöt. Och sen då ja, men Michel Ballacks tårar på andra sidan som symbol för ett förlorande men mänskligt Tyskland. Det var inte längre den här skiten med att fotboll är ett spel som pågår i 90 minuter och 22 man jagar en boll och sen vinner tyskarna. Utan det här var ju första gången Tyskland faktiskt blev älskvärda förlorare. Och även om en match med så här få mål aldrig kommer högt upp på så här sammansvepta listor över tidernas allra bästa matcher, så var det ju just en av de bästa matcherna jag sett. Och därför min symbolmatch från det tredje bästa mästerskap jag någonsin upplevt.
Ja, men det är ett bra val. Alltså dels som du är inne på, att det är där som Tyskland är ett Schalke 04, alltså ett Meister der Herzen, hjärtats mästare. Medan Italien också är något helt annat än vad vi vant oss att de ska vara. De går alltså in i de sista förlängningsminuterna och inser, Lippi inser ju att... Okej, vi är på väg mot straffsparkar mot Tyskland på Westfalenstadion i Dortmund. Vi har ju ingen chans. Vi har ingen chans att vinna på straffar. Det normala italienska kynnet är att 0-0, ta inga risker, vi säkrar hemåt och sen så vinner vi på straffarna. Men han inser det och skickar fram folk. Ja. Skickar fram folk, utmanar hela, allt vad vi vet om Italien och vinner. Det är det som är det stora.
Ja. Otrolig match, otroligt mästerskap, men ändå alltså bara en bronsplats. Vad kan man då hitta med en silvermedalj runt halsen? Jo då, nu kommer ni fan inte undan längre, för nu ska jag faktiskt prata en liten stund om VM 1994. Och för mig, precis som för alla andra svenskar som levde igenom detta, så var det ju en jättespeciell sommar. Och för mig personligen någon typ av brytpunkt i livet, för dels skulle jag precis börja gymnasiet och jag hade liksom försökt flytta från Malmberget men inte riktigt lyckats. Åkte till London och stövlade in på Engelska skolan där och bara meddelade att hörni, jag tänkte börja här till hösten. Och de bara, kul, liksom vilket svenskt företag jobbar dina föräldrar på här i stan? Nej, inga föräldrar, inga jobb, jag tänkte bara börja. Nej, men så funkar det. Hur fan kan det inte funka så? Ja, tillbaks till Malmberget. Ja, med blandade känslor blickade jag fram mot gymnasiet. Och därtill hade jag faktiskt precis själv slutat spela fotboll. Jag var 15 år gammal då. Och det där hade ju ändå... Ja, det var inte så att jag slutade för tidigt. Om något var det för mig fan så att jag slutade för sent. För jag brukar alltid hänvisa tillbaka till det att jag... När jag inte var jättenära att komma med i det norrbottniska landslaget som skulle ner till de här Halmstad-lägren, ja, då fick jag ändå lov att inse att så mycket självinsikt hade jag att det skulle nog aldrig bli något med den här drömmen om att faktiskt spela i en VM-final. Och uppe i norr, det krävdes rätt stora uppoffringar för att fortsätta spela fotboll. Varenda jävla bortamatch var ju 3 timmar enkel väg till något Bergnäset eller något Pite. Och jag pallade liksom inte. Det fanns annat i livet jag ville testa på och prioritera. Och jag hade egentligen bara letat efter ett tillfälle att sluta spela. Och den här sommaren, den skulle då gå åt till att Malmbergets AIF Pojkar 78 skulle delta i Gothia Cup. Och det var ju något helt otroligt. Men det skärpte ju kravbilden, va? Laget skulle bara träna på allvar. Det blev liksom löpning schemalagt. Och där kände han, nej, fuck this, det här är min exit. Ingen löpträning, ingen styrketräning. Nu räcker det. Nu ska jag lägga tid på andra saker istället. Och det som främst hände var ju att jag började sjunka djupare och djupare ner i punkscenen, liksom den alternativa musiken. Och sommar 1994, då hade jag börjat skissa på mitt första fanzin, min egen musiktidning. Och jag skulle bli klar med det strax efter sommaren. Och det var även då jag först började frilansa för lokaltidningen Norrbottenskuriren. Och i någon mån liksom klev ner för de stigar som i förlängningen ledde in i mitt yrkesliv, alltså stigar som jag fortfarande följer än idag. Och VM-sommaren, men den blev ändå liksom annorlunda och apart för mig. För gruppspelet var rätt mycket som vanligt. Det följde jag med de polare som jag brukade titta på matcher med. Och jag minns att jag var sjukt peppad på Irlands seger mot Italien. För jag kände alltjämt så jävla starkt för fotbollen från de brittiska öarna. Och det enda vi hade 94, ja, det var ju Irland. Men jag minns också att jag missade typ hela Sverige-Brasilien i gruppspelet. På grund av att det var en jävla drama med tjejer och jag behövde krishantera i telefon. Och matchen var väl ändå inte så jävla betydelsefull. Gruppspelet var ju klart. Men när gruppspelet tog slut, då började dels då, ja, men alla mina jämnåriga fotbollskillar åka söderut. För de skulle ner till Gotia och det tar tid från Malmberget, vet du. Så de lämnade samhället typ en vecka innan turneringen faktiskt började. Och dessutom så drog mina föräldrar iväg på semester. Och storebrorsan vet inte fan vart han var. Men ja, huset där jag växte upp, det var plötsligt tomt. Och det kändes fan som att hela samhället var tomt. Så i hög utsträckning så såg jag många matcher själv. Och jag rådde om mig själv. Och jag styrde över min egen tid och tillvaro. Och det innebar ju att jag verkligen var uppe hela nätterna. Och såg på fotboll. Och sen hade jag ju idrottsplatsen bara över gatan. Så efter slutsignal var det ofta att jag själv gick över till planen. Stod och sköt frisparkar. Tog med någon boombox. Lyssnade på Tondöv Terror från Tibro. Eller Mental härdsmälta från Skinnskatteberg. I takt med att midnattssolen först sjönk och sen gick upp igen. Och morgonen närmar sig. Och
ja, det är en sån här Mikael Yvesand-roman här.
Det vet jag inte vem det är. Så du får berätta för mig ifall det är det.
Ja, men norrländsk författare med absolut gehör för miljöerna från sin ungdoms... Ja, det är väl Luleå, tror jag.
Ja, det räknar vi inte. Och nej, mitt gehör är oprecist. Men jag kommer ihåg det att ja, men jag fick ställa veckaklockan för att sen då komma upp till det att fotbollen började. Det kunde ju vara så att jag ställde veckaklockan på klockan 16. Mm. Och det blev så att jag liksom började hänga rätt mycket med äldre snubbar som jag kanske inte hade hängt med så mycket tidigare den här sommaren. Och började gambla. Inte så att jag gick till någon spelkiosk eller för den delen hade något internetkonto, för det fanns ju inte. Men en av mina närmsta polare, Jocke Johansson, knappt 2 år äldre, han hade fått för sig att han skulle vara någon jävla Tony Soprano-figur från New Jersey, så han skulle vara privat bookmaker. Och in i turneringen hade han erbjudit mig 100 gånger pengar på att Roberto Baggio inte skulle göra ett enda mål i turneringen. Jag skickade in en 50-lapp. Kändes som waste, men vad fan, walk on the wild side om du ska hänga med de äldre tuffa killarna. Så jag var beredd att vaska den där 50-lappen. Och ut ur gruppspelet, ja, då var Jocke Johansson orolig på riktigt jävla allvar. För det såg inget bra ut för vare sig Baggio eller Italien. Och det var ändå så att vi var så pass nära att han skulle pröjsa mina pengar om jag vann. Och det hade ju försatt honom i personlig konkurs. För vilken jävla 16-17-åring hade 5000 spänn över i Malmberget 1994? Och sen minns du ju åttondelen.
Ja, han vräker väl in mål hela slutspelet med mina, gör han inte det?
Ja, men det som händer är ju att de möter Nigeria i åttondelen. Starkt jävla Nigeria. Ja,
han hänger en straff, minns jag.
Och nigerianerna tar ledningen och jag, Franco Sola, åker ut. Och i den 87:e minuten är det 1-0 till ett starkt Nigeria mot ett decimerat Italien. Och Roberto Baggio har fan knappt rört bollen under hela turneringen. Så jag satt ju liksom och skissade på resan till Maldiverna. Fy fan vad jag skulle leva gott på Baggio-pengarna. Och det var väl möjligt att liksom vänskapen till min personliga bookmaker skulle haverera. Men det fick det ju såklart vara värt.
5000 spänn.
Exakt. Och så 88:e minuten, slumpsituation, bollen studsar ner till Baggio, han bara vrider in den i långa hörnet. Och sen börjar han vräka in mål resten av slutspelet. Mm. Jag kommer ihåg telefonen, hemtelefonen, min snurrtelefonen började ringa precis på visslan. Vägrar ju såklart svara. Men 5 minuter senare, då var det ju liksom bilen som åkte upp och ner för tomtestigen där jag bodde och tutade frenetiskt. Och jag vet inte fan vem Jocke hade fått att köra honom, för han hade då ingen jävla körkort, han var inte 18. Men det var ett tufft jäkla slag. Men det var också en del i att jag och själv uppfattade VM 94 som något som hände under en typ av pågående identitetsskifte rent personligen. Det fanns liksom en rörelse som mer och mer drog mig bort från sportkillarna och mot subkulturen och gitarrgrabbarna. Och jag färgade håret grönt under den här sommaren. Det var viktigt för mig att gå in på gymnasiet med grönt hår. Men just då Jocke Johansson, min personliga bookmaker, han var väldigt lite subkultur, väldigt mycket sport. Och när han kom hem till mig och såg att jag hade grönt hår, han bara, du... Han sa det inte rent ut, men han har berättat i efterhand. Alltså, jag ville fan inte gå utanför dörren med dig. Jag ville absolut inte ner till Gällivare centrum med en kille i grönt hår. För sånt sysslade vi inte med. Och alltså, för egen, jag skulle ju aldrig släppa fotbollen. Det var alldeles för starkt i mig. Men jag tror ändå att det här med 94 och den sommaren, ja, men det blev en typ ankare för fotbollen under de tonår som såklart annars drar en massa jävla olika håll. Kanske hade det blivit lite mindre fotboll under en period ifall inte 94 VM hade inträffat. Men så blev det inte. För det hände ju en del grejer rent sportsligt i mästerskapet. Och ska vi välja ut en match och kanske inte då ha blågula briller på oss, vilken hade du valt som symbolmatch för turneringen om vi ska lyfta den?
Ja, för att sänka den lätt och inne på finalen såklart. Men vad fan, Holland-Brasilien var väl en sjuhelvetes match, var det inte det?
Ja, nej, men absolut. Den hade det kunnat vara. Jag har valt Rumänien-Argentina. Mm. Och jag tycker väl att Holland-Brasilien kanske var en lite bättre match med lite större stjärnor. Men vi är ju som vi är. Och ifall du tar in backdrop, drama, i någon mån även fotbollsestetik, då är fan den matchen överlägsen. För ja, till att börja med, Diego hade ju gått och blivit utslängd ett par, tre dagar före den här matchen. Och det var den argentinska sidan av saken. Vad gäller Rumänien, ja, det här var ju deras största match någonsin. Bara drygt 4 år efter revolutionen. Och här hade du sönerna av Ceausescu-regimen som släppte loss all den här jävla glädjen och kreativiteten som förtryckts i årtionden. Och ifall du bara tittar på själva matchen och målen, så jag älskar verkligen innerligt alla de tre rumänska målen. Mm. Hadji såklart som svabbar in den med högern, men framförallt Ilie Dumitrescu, hans frispark in i bortre gaveln, och sen den här sköna vinklingen som man bara låter bollen studsa mot foten och styr in det vid närmsta stolpen när han gör Rumänens andra mål. Och precis som du säger, våran Ilie Dumitrescu. Tottenham skulle gå Galactico efter VM, köpte Popescu, Klinsmann och kanske framförallt i mina ögon Dumitrescu. Mm. För efter den här matchen, jag trodde ju vi hade köpt Kvaratskhelia. I dagens måttmatch så trodde jag att vi hade köpt Kvaratskhelia. Och riktigt så kul skulle vi inte ha det.
Alltså gjorde han en hel säsong eller? Knappt va?
Nej, jag vet det fan. Det måste han ha gjort. Vi gick ju in i 94-95 med Ossie Ardiles och The Famous Five. Ja. Det var ju Dumitrescu, Sheringham, Klinsmann, Barnby, Anderton. Vilket jävla lag på pappret. Vilket uselt balanserat lag på gräs. Ja. Men ja, det var fan det. Oaktat vilket, alltså just det där. Det här är fortfarande Rumäniens största seger någonsin. Mm. När Bulgarien slår ut Tyskland så är det Bulgariens största seger någonsin. Det finns ju en diskussion att ha, och jag vet att du har tagit upp den vid några tillfällen, om hur många starka lag Sverige egentligen besegrade under den här mytologiserade VM-sommar 94. Och det är ganska lätt att säga, ja, men vadå, vi slår, hette de ens OSS? Vad var Sovjet i sönderfall för något?
Ja, fan vet.
Vi slår dem, vi slår Saudiarabien, vi slår ett Bulgarien där alla spelare har 2,9 promille i blodet. Ja, men samtidigt vi slår det bästa Rumänien någonsin. Vi slår det bästa Bulgarien någonsin. Deras VM-somrar gav oss där och då på något sätt nytt hopp om den östeuropeiska saken. Och där kan vi väl diskutera i smågrupper om det hoppet har infriats eller inte. Men jag vill allt hävda att det faktum att de var så bra och så minnesvärda, det förhöjde ju värdet på Sveriges prestation. Det innebar att vi fick det där, som inget väl någonsin kommer kunna mäta sig med. Och det är ju det såklart som gör att ett totalt sett ganska magert VM 94 ändå kvala in på en andra plats på min personliga topplista.
Och alltså jätteuttjatat, men fan vad det är svårt att komma förbi att det har någonting att vår landslagskapten föddes under finalen.
Ja, ja, ja. Och det har ju också någonting, den där tanken som sen inte riktigt blev infriad. Jag älskar ju cirkelslutningen med att Victor Lindelöf, precis som du säger, föddes under VM-finalen 94. Men jag var ju länge inne på att den här VM-sommaren, alltså den behövde bara innebära ett returmöte med Rumänien där Janis Hadji ledde deras lag och där Jordan Larsson och Simon Thern bara fick lov att bli tillräckligt bra för att bära vårt gäng. Men riktigt så blev det inte. Nu får vi just ha Lindelöf-grejen som symbolisk cirkelslutning istället.
Nej, tyckte om det såklart. Väl argumenterat och väl berättat. Sen, jag känner lite sådär att 2006-VM bars väl av de här stora berättelserna som ramade in på något vis då. Den tyska berättelsen, Zidane-berättelsen, Calciopoli-berättelsen. Vad var egentligen storyn om VM 94? Är det Sverige-berättelsen som bär den?
Ja, så är det ju. Det kan inte vi runda. Sen finns såklart hela liksom make it or break it i USA-berättelsen. Och jag vill ju också hävda att det finns liksom världen post-kalla kriget-berättelsen. Men där går det ju att argumentera för att den tillhör VM 1990. Jag tycker liksom inte riktigt att den hinner in i VM 90, utan att det snarare då är liksom Bulgarien och Rumänien 94 som är den storyn. Men jag liksom accepterar väl om det finns invändningar där.
Är det dags för guldmedalj?
Det är dags för guldmedalj, vet du varför? För att vi har passerat timmen på vårt första poddavsnitt. Och då är det väl dags att belöna de som har hängt med ända hit. Det kommer inte alltid bli så här långt.
Men ibland blir det längre.
Ibland är det längre, exakt. Ja, men första platsen. Du sa tidigare att du återvände till någon sägning om att sjuåringens VM alltid kommer vara det renaste VM:et. Och jag köper ju verkligen det. Jag vet inte om du har noterat det, men under de senaste dagarna har ju en artikel i Irish Times av alla publikationer gått och blivit semiviral. Har du läst den?
Det har jag inte gjort.
Ja, det ska du väl göra, för den är värd tiden för att den lyckas just sätta fingret på ungefär det vi är inne och tafsar vi nu. Även om den skribenten då driver tesen att you spend your life chasing the way the World Cup made you feel when you were 11. Mm. Det är hans ingång, och han påstår då att just 11 är det sanna riktmärket, för då ska du vara, citat, gammal nog för att uppskatta magin i ett VM, men ung nog för att inte förstå cynismen. Och det är fullt rimligt. Jag köper det rent rationellt. Men emotionellt så var det ändå och förblir för mig så att den första gången var och kommer alltid vara den största. Och för mig var ju det VM 1986 i just det Mexiko jag nu är på väg att återvända till. Och där finns både de stora globala berättelserna och i ännu högre utsträckning än vid något annat tillfälle min egen personliga story, min egen personliga signifikans. För det är verkligen ingen överdrift att påstå att det var detta VM som gjorde mig nyfiken på världen. Det var detta VM som fick mig att inse att världen var nog större än både Malmberget och för den delen Sverige. Och det gjorde mig definitivt, i mina ögon i alla fall, gammal nog för att uppskatta magin. Och jag har väldigt dåligt barndomsminne. Jag kommer ihåg väldigt lite av mina första 8-10 år. Och det jag minns, det är ju nästan alltid knutet till fotbollen. Och det gör det väl lite extra värdefullt för mig. att jag verkligen har en massa konkreta ögonblicksbilder från VM-sommaren 1986. Jag minns hur jag såg Sovjet-Ungern hemma i Malmberget. Du minns den här matchen där Sovjet, där ukrainarna, som det var frågan om, bara fläskade in långskott på långskott i krysset.
Och vad sa Bosse Hansson?
Jag är inte den här VM-krönikekonnässören som kommer kunna dra en massa lines från VM-krönikerna.
Krönikerna, man såg matchen live.
Men så starkt är inte mitt ögonblicksminne.
Han konstaterar väl i höjd med liksom 4-0-målet. Och så där, för det var ju som du säger att de skickade helvetes mörsare liksom upp i krysset från 34 meter. Och sen gjorde de det om och om igen. Bosse Hansson säger efter då det fjärde sånt där skottet att sovjeterna upptäckte att den ungerska målvakten är svag på hårda skott i hörnen.
Krysset är alltid ledigt, som det heter.
Och så vidare.
Ja, nej, just det minns jag inte. Jag minns faktiskt mer av 82-krönikan när det kommer till bara fraser. För det var ju ett VM jag inte upplevde utan behövde se i kapp i lite äldre ålder. Så där är ju allt det där med att Eder rammar ribban och Gengin i skruvar och står i och målvakten in i stolpen. Mycket festligt det hela. Men 86 är jag inte lika bra på faktiskt. Men jag kommer ihåg då efter Sovjet-Ungern hur jag för ovanlighetens skull gick ut ur huset, ut på vår parkering och in i den husvagn vi hade hyrt sommaren till ära. Och det var något ovanligt, hade aldrig hänt tidigare, hade aldrig varit inne i en husvagn tror jag. Men där låg jag och liksom processade Sovjet-Ungern medan regnet knattrade mot husvagnstaket. Och det är så ett jättestarkt emotionellt ögonblicksminne för mig. Och jag var både euforisk men också orolig. För den där jävla husvagnen, den innebar ju någonting. Den innebar att vi var på väg ut på vägarna. Och på så sätt lämna då VM-basen och tv-apparaten i Malmberget. Och vi körde söderut strax därefter. Kommer inte ihåg exakt dagarna. Utan det närmaste jag minns när det kommer till att positionera och placera mig själv, det är att jag såg Zaki Badou spika igen för Marocko mot England hos min morbror i Storvreta utanför Uppsala typ 3 dygn senare.
Älskade Zaki Badou, den här räddningen mot västtysken också som är...
Ja, det är Gordon Banks upphöjt till 2 liksom.
Ja, Gordon Banks blev man ju besviken på. Du vet att man läste att den var... Han vände i luften, läste man, och föreställde sig hur det skulle se ut. Sen såg man klippet och sa att det gör inte alls. Men Zaki Badou däremot.
Ja, vilken jävla katt. Vilken panter i målet. För att använda beskrivningar Bosse Hansson hade kunnat nyttja 1986. Men... Som sagt, jag behövde hantera en betydande, växande oro när vi tuffade söderut i vår husvagn. För vårt slutmål, det var Värmland. Min morfar kom från Värmland och vi hade en sommarstuga vid en sjö strax öster om Munkfors i den värmländska glesbygden. Och jag ska nu inte komma med några prestanda data kring den där sommarstugan, men det var ju ett riktigt gammalt trähus. Jag liksom hittade koffertar med 1800-tals brev från de som emigrerat till USA uppe på vinden. Och det innebar ju också att det inte fanns några moderna bekvämligheter i den här stugan. Det hade aldrig någonsin funnits en tv-apparat där. Men det var ju alltså inte en förhandlingspunkt, utan det var ju ett konkret strejkhot från min 7-åriga sida. Jag lät ju meddela att jag lämnar inte Malmberget under några omständigheter innan tillgång till tv garanteras mig i Värmland. Det var så jävla mycket klackar i marken och sporrar beredda. Och jag fick ju igenom detta krav, så jag kommer ju även här tydligt ihåg hur vi åkte in till någon tv-handlare i Munkfors. Och där såg jag först till att tömma hela samhället på Panini-bilder, och det var bokstavligt talat, varenda liten kiosk, jag köpte allt de hade. Och sen då in hos den här tv-handlaren, jag höll på att ställa en massa kontrollfrågor just om kapaciteten på de olika tv-apparaterna och hur bildsäkra de var och det gick inte riktigt att säga, för vi behövde åka ut till den här stugan och liksom skicka upp någon på taket för att ratta antenn och så vidare. Men till sist så kom det ändå att fungera. Och det innebar ju att jag såg i alla fall 2/3 av VM 86 uppe på vinden i det här gamla värmländska trähuset. Och det sitter jättestarkt i med liksom Josimars skott och hur jag sen vissa kvällar sprang ut på tunet och lekte att jag sköt som Manuel Amoros. Och såklart, jag minns ju hur det var att sitta där och se Diego. För här finns det liksom ingen diskussion om jag ska gå från det personliga och det subjektiva till det objektiva. Vilken är matchen i VM 86? Ja, det är inte så mycket att snacka om, va?
Det blir väl England-Argentina, såklart.
Ja, naturligtvis. Alltså, jag är ju helt klar i min åsikt kring att Leo Messi är den bästa fotbollsspelaren som någonsin funnits. Men Diego Maradona naturligtvis är den största. Och på samma sätt så är väl kanske Argentina-Frankrike 2022 den bästa VM-match som någonsin spelats. Även om jag tar in remissvar på finalen 54 eller vad ni nu vill. Men den största, nej men det är ju Argentina-England 86. Det kan jag faktiskt inte riktigt köpa andra åsikter runt. Och, ja, den kulturella utbudsfloran talar ju i min riktning. Jag såg nu att det hade gått upp en liksom, ny biofilm, även på svenska biografer, om just den här matchen. Maradona har ju själv skrivit ja, men dels sin självbiografi, men därtill en specifik bok om VM 86 som egentligen ja, till 80% kretsar kring den här matchen. Och liksom förbundskaptenen Bilardo har ju skrivit en bok. Och Jorge Valdano har ju skrivit, inte en bok, han har skrivit 8 böcker om den här matchen. Finns ju en från början argentinsk bok som är översatts till en massa språk, men som i originalutgåva heter El Partido, alltså bara matchen. Liksom fan, kommentatorn, den fantastiskt namngivna Victor Hugo, han har ju skrivit en bok om den här matchen. Argentinska landslagets massör Carmando har skrivit en bok om den här matchen. Och jag tycker allt är befogat också. Skriv fler, gör fler filmer för återigen den största VM-match som någonsin spelats. Så vi behöver väl inte förklara det. Har man pallat och lyssnat 75 minuter på den här podden så har man nog kontexten hyfsat klar för sig. Men naturligtvis, allt utgår ju från det dödsdömda Falklandskriget, kriget om Malvinasöarna och den argentinska militärjuntans sista dödsryckning, deras försök att ja, men skaffa sig legitimitet med ett helt utsiktslöst krig runt några gudsförgätna öar långt ute i Sydatlanten. Och den argentinska juntan som skickade ut helt outbildade småstadskillar med gympadojar för att möta världens tredje största militärmakt. Och det är ju så extremt starkt och smärtsamt i den argentinska folksjälen än idag. Och det var ännu mycket mer så 1986, ännu mycket mer så ja, men just i det här landslaget. För de var ju La Generación de Malvinas. Det var ju deras jämnåriga som hade åkt ut och skickats till Atlantens botten. Alltså många av de här spelarna var födda 1962. De gjorde lumpen 1981. De var ålagda att gå med i militären. Jorge Burechaga var en av dem som blev inkallad, som infann sig på ett regemente varje morgon, som fick håret avrakat och som varje dag bara förutsatte att idag är dagen som de skickar ut mig på havet för att närma mig Malvinas. Jorge Burechaga som ju sen avgjorde hela VM-finalen 1986. Och det är inte så att de argentinska spelarna i efterhand själva har spelat ner den här dimensionen, utan för dem var det ju precis detta som matchen kretsade kring och gällde. När Diego Maradona refererat till Guds hand som slog in bollen i nät för Argentinas första mål, då har han ju förklarat att han naturligtvis inte hävdar att Gud rent fysiskt tog kontroll över hans arm. Däremot är det han åsyftar att Gud då ska haft en större plan, att han också, och det här är Diego Maradonas citat, hade de slaktade pojkarna från Malvinas i huvudet. Och 30 år senare är det fortfarande vad jag tror, återberättade Maradona 2016, måste det ju då ha varit. Och det är kontexten, det är sammanhanget, det är det som gör att Jorge Luis Brown, den argentinska mittbacken, står i tunneln in mot matchen med en enda fras ekandes i huvudet. Mierda, otra vez la guerra. Helvetes jävlar, nu är det krig igen. Och ja, vad fan, ni har sett både Guds hand och ni har sett dribblingsräden. 52 meter förbi och fram, runt och genom 7 engelska motståndare. Barieto Cosmico, den kosmiska draken som Diego Maradona förvandlades till när han gjorde VM-historiens mest klassiska, mest symbolade, mest signifikanta mål någonsin. Och det målet, den matchen, den åldern jag var i, det gör detta till tidernas VM för mig. Punkt och slut och frågetecken för Simon Bank.
Ja, alltså det roliga att jag fick, eller roligt, det var inte särskilt unikt på något sätt, men för något år sedan, jag skulle till bokmässan och blev intervjuad av själva mässprogrammet. Och det var, jag red ju dit med min dödsförklaring av den moderna fotbollen, boken som heter Vem dödade min fotboll?
Och finns till salu och så vidare och så vidare.
Finns till salu. Och han som intervjuade mig bad mig då att så här, bestäm när nådde fotbollen sin absoluta höjdpunkt, när var den som bäst, om den nu är, ligger på katafalken och chippar efter andan, när levde den som allra mest och allra bäst och allra vackrast. Och då sa jag, men det var den juni, 22 juni om det kan ha varit så, 1986. Det var när de här 5 vibrerande minuterna när Diego Armando Maradona först gör VM-historiens mest cyniska, mest fula men ändå briljanta mål, för att därefter då rada upp det största konstverket av alla och ramar in liksom allt vad det är att vara människa på 5 minuter. Och man ser det, man konstaterar det och man tänker och står fast att ja, hade det där hänt nu så hade mål 1 blivit bortdömt och Maradona varnad. Och det är egentligen alla argument jag någonsin behöver mot VAR-revolutionen. Jag håller helt och hållet med. Jag var 11 år, jag är inte irländare men jag kan köpa den distinktionen. 82 var ändå mitt första stora, starkaste fotbolls-VM och Frankrike, Västtyskland, straffarna var mitt stora, min stora port in i vad det är att vara människa, vad det är att förlora fotbollsmatcher och sörja det.
Men det skulle vara din etta på listan, 82, egentligen av samma typ av anledningar som 86 är det för mig, det var först och störst.
Exakt så, ja. För att VM till 7-åringarna och så kommer det alltid vara. Och nu är vi varken du eller jag 7 år, men vi ska uppleva mitt 8:e fotbolls-VM på plats, ditt kanske
6:e.
Och vi har snackat lite kort, så där som vi sa. Vad sa vi? 20-30 minuter?
Det var någon form av ambition. Nu blev det så här istället. Och nu har fan jag börjat hamna i rätt mycket tidsnöd. För ska jag hinna till en ny VM-match på Azteca stadion i Mexico City, då är det fan dags för mig att börja rulla ut mot Arlanda ganska snart. Fungerande eSIM eller inte fungerande eSIM. Så vad fan, vi gör väl som så att vi klappar ihop för idag. Vi ber till himlarna att tekniken har fungerat, för ifall det här nu havererar, då är VM-podden begravd innan den ens har börjat. Men vi utgår från att det funkar, vi konstaterar att vi kör igen imorgon, då får du driva ett huvudämne som du känner lite starkare för, så då blir det mera Simon Bank till massorna, och det tror jag massorna mår bra av.
Det får de stå ut med helt enkelt, men du Erik, vi hörs imorgon.
Det gör vi absolut. Ha det bra så länge, så håller vi bron över Atlanten och vidare västerut.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.